du vet, jag gräver så mycket i mitt inre, jag hittar så mycket guld. Nej, det är små torkade bajskorvar. Det är ju det. Men det är ju bara in och kötta.
Idag är ingen vanlig dag, Karin.
Nej, jag må oss leva. Vi fyller ett halvår som podd.
Ett halvår av dejtinghaveri.
Och haverier! Den 13 juni la vi ut första avsnittet. Vi spelade väl in några dagar tidigare.
Vi la inte bara ut första avsnittet, vi la ut andra avsnittet. Och samma vecka la vi även ut avsnitt 3 och 4, minns jag det som. Vi bara bombade ut avsnittet första veckan.
Vi hade så himla mycket att prata om.
Ja, jag tror så här, 1,5-2 veckor in i podden så hade vi liksom 5 avsnitt ute. Det var väldigt, vi brände liksom allt. Inte
men det
allt
var ju
typ,
att vi
brände,
träffades i sån frustration liksom över. Jag hade precis blivit avstängd från Tinder på grund av avstängd. Jag hade själv stängt av mig för min terapeut sa nej Karin, nu får du inte. Och du hade precis blivit blockad.
Ja, jag hade ju blivit oförklarligen till mitt försvar blockad från Tinder och ingen visste
varför. Det där tror inte jag på, jag tror du visar kuken.
Du tror på dickpics-teorin helt enkelt.
Nej, det gör jag inte. Jag vet att det inte var det.
Ja, det var jättekonstigt. Det var ju bara en sån, och sen promenerade vi en sommar, försommardag helt enkelt på någon helg där och tog en promenad. Mm.
Och sa vi så här, ja, men vad fan, nu har vi pratat om de här sakerna i 15 år, du och jag, om varför vi aldrig får till det med kärlek.
Aldrig,
nu gör
kanske
vi en podd. Men... ja, men inte så här 100%.
Nej.
Jag såg en väldigt rolig tweet där någon skrev, åh, jag har sån ångest nu inför allting som är nedstängt. Jag måste bara komma ihåg att inte börja podda.
Ja, jag tror att jag såg den också. Det är, ja, man gillar ju poddhumor generellt, just att så här, och likadant det här klassiska, att det är två män som startar en podd så fort de har ett, liksom, ett intresse eller vad som helst. Så bara, vi borde starta en podd om det här. Lite så kände man väl själv också kanske, men ja, jag tycker att vi ändå har hållit fanan högt.
Och vi har ju egentligen bara fläkt ut vårt inre. Och skulle man kunna tänka, det är ju ingen vacker sak, vem vill ta del av det? Men det var många som ville, alltså vi måste ju vara över 100 000 lyssnare nu.
Ja, något sånt, eller inte lyssnare, men i alla fall antalet lyssningar kanske, om man säger så. Det är ju flera tusen per avsnitt, eller per avsnitt kan man säga. Men jag tänkte på det att, ja, min insikt är väl apropå så här, det är väl ingen som vill lyssna på det, så här. Min insikt är ju så här, det är det enda folk vill lyssna på.
Alltså,
förstår du vad jag menar? Det är ju ens personliga egna erfarenheter, för de går att relatera till för andra människor, hoppas jag eller tror jag. Och så tänker ju jag när jag tar del av andra berättelser eller reportage eller poddar eller vad det än kan vara, att så här, om inte jag liksom har minsta lilla förståelse eller igenkänning, då blir det ju väldigt platt liksom.
Vi möts ju många i den här känslan av jakten på kärlek och frustration. Men vi har ju lyssnat på avsnittet, första avsnittet, båda två.
Vi har gått tillbaka.
måste titta, Portad från Tinder heter det.
Just det.
Vad tyckte du?
Jag känner att jag var liksom, jag hade nog mer garden uppe på ett sätt. Att jag liksom, jag har ju inte haft problem förut att dela med mig om privata saker, men jag kände att jag liksom var ganska sådär, ja, men lite det här med att blivit blockad från Tinder, det var säkert ett tecken, och allt är skit och det funkar inte med relationer och hej och hå och sådär. Och, alltså, jag lät inte så här bitter, men jag hör på något sätt att det blir det här liksom nästan undantagstillståndet som man befinner sig i liksom. Och jag menar, sen att då vi under poddens resa då har liksom gått in och ut ur olika känslolägen och sådär. Men vad kände du, var det någon skillnad från hur du ser på det nu så att säga, när du hörde det?
Jag tycker det var ganska stor skillnad. Dels så var jag väldigt ändå, även om jag fattade att Tinder inte skulle vara grejen för mig, så kände jag mig ganska pepp på att dejtingvärlden faktiskt funkar. Mm. Det måste jag säga att jag blivit lite mer cynisk nu. Dels att vi har pratat så mycket om det, men också att andra har mejlat och sådär. Det är så himla många olyckliga ensamma människor som har samma problem. Och då jag faktiskt trodde nog att appar skulle kunna vara en grej. Även om jag var lite frustrerad. Men nu lutar jag ju väldigt mycket åt att det är inget bra. Det är inte bra som det ser ut just nu.
Nej.
Även om det inte finns något alternativ. Och även om jag inte säger att folk ska hålla sig borta, så tycker jag så här, jag är nog lite mer cynisk än vad jag var. Sen kan jag lyssna på hur jag lät. Jag bara, jag ska aldrig leva med någon igen. Jag ska ha ett kollektiv och män ska komma och gå. Jag är så trygg ensam. Ja, men vad hände? Jag blev ihop med min gamla kille. Och känns så här, ja, vi kommer ju leva resten av livet. Hur gick det här till? Det hade jag ju inte planerat. Vad händer med mitt kollektiv? Alla män som ska komma och gå. Och sen var det så här, men jag måste bra vara ensam och så här. Det är, jag lärde mig någonting oerhört viktigt de här 8 månaderna som singel. Att hitta mig själv. Men herregud, det gör man ju inte på 8 månader har jag insett nu. Jag har ju long way to go innan jag verkligen, verkligen hittar tryggheten i mig själv. Det kanske är, det är inte mål att nå, det är en väg att gå. Alltså att det är någon slags, man får hålla på. Man får hålla på.
Ja. Jag kände ju att man inte, eller jag inte hade börjat resan som egentligen började för mig nu i slutet av sommaren i höst. Det här att blicka bakåt ordentligt, att gå hela vägen bak till barndomen, till föräldrarna, till familjerelationer, tidiga relationer med andra. Alltså så här att liksom göra hemläxan. Jag känner ju att jag aldrig har gjort den egentligen tidigare. Och att i poddens början så var jag fortfarande kvar i det där liksom eller liksom en ovilja att liksom egentligen gå till grundproblemet, utan mer så här, ja, datingmarknaden fungerar. Vi båda var ju överens kanske om att det inte var optimalt att använda datingappar och sådär. Men som du säger, du var ganska positiv. Jag var ju snarare i chock över att du var så, kunde så snabbt träffa någon och flytta in och sådär. Men sen liksom längs vägens gång så har jag liksom lärt mig mer om olikheterna, både med dig så att säga, och också i de diskussioner som har uppstått kring podden, så har man ju förstått hur oerhört olika folk är när de närmar sig andra människor och varför det kan bli så otroligt mycket friktion i den processen, och att liksom, det är inte någons fel, det är bara så det är på något sätt, och det, om man inte känner liksom, tar höjd för det eller reflekterar över det, ja, då blir det ju liksom krockar, så kommer det ju vara, så det kände jag verkligen så här, det är en sån insikt som jag verkligen har fått under poddens
och det är
gång.
Ju fantastiskt det här med att man måste jobba med sig själv. Det har jag också. För jag kom in i det här med, åh herregud vad jag har jobbat med mig själv och gjort grundjobbet. Ja. Men i och med att vi har pratat om det här varje avsnitt, jag kan verkligen rekommendera du som lyssnar nu att gå tillbaka och lyssna på vissa avsnitt. Jag tycker att det jag har fått till det. Nej, men jag tycker att våra upplevelser handlar ju om någonting, att vi inte riktigt har gjort grundjobbet. För vad jag upptäckte när du började göra ditt grundjobb är ju att jag har bara gjort ett lite lagom jobb. Ja. Det vill säga, det finns så många lager som man kan skala av och man orkar inte göra det hela tiden. Alltså, så att jag hade nog gjort ganska mycket och sen hade jag pausat lite, men tack vare podden så började jag rota lite i det igen. Och sen är det ju så där igen, man växer ju av alla relationer. Även om vi inte har en kärleksrelation så växer jag av den här relationen, att du bara, men vad håller du på med? Ja just det, vad håller jag på med? Så lite smartare ändå har vi blivit, eller?
Jag hoppas det. Sen kan jag känna att jag liksom är också, att jag gav mig ut på den där introperspektivet, så att säga, att jag gav mig ut på den resan och liksom började blicka bakåt och framåt och sen liksom hamnade på nytt i en så här känsla av att så här, nu orkar jag inte riktigt vara duktig. Jag orkar inte riktigt, du vet, så här, göra alla stegen rätt. Jag vill bara pausa det här lite grann nu ungefär. Och det var ju, alltså det var ju nu senaste månaden egentligen, när jag, när jag liksom var så här, okej, jag går till psykologen, jag gör de här stegen i mitt liv. Jag liksom, och så känner man bara så här att, och lite som du är inne på, att man tar det där i omgångar. Det är svårt att liksom hela tiden vara i förändringsläge, så att säga. Man måste stanna till ibland liksom.
Men där är ju roliga då, för att när du har jobbat på och jag har stått bredvid och så här, heja, heja. Och nu pausar du lite. Nu är det ju verkligen jag som håller på och faktiskt går inåt och gräver. Så jag går tillbaka till min terapeut igen. Och pratar. Och det är ju mycket corona och allt runt omkring. Men också, ja men det är, jag passar på lite nu. När allt annat står stilla. Att titta inåt lite. Och det är fasen inte kul, det kan jag inte säga. Det är ju inte så att man bara, ja du vet, jag gräver så mycket i mitt inre, jag hittar så mycket guld. Nej, det är ju små torkade bajskorvar, det är ju det. Men det är ju bara in och kötta. Så får man köra det ett tag och sen får man pausa lite grann och så.
Men det är lite ensamt att göra den resan också, kan jag känna. Ibland så skulle man ju, apropå parterapi och sånt, att ibland så bara har man någon att dela resan med. Då har man ju också någon som du kan liksom spegla i processen och hela tiden så här,
ja,
diskutera utvecklingen med. Det kan jag ju sakna ibland, att jag känner så här.
Du har ju mig, Fredrik.
Jo, men jag menar så här.
Jag förstår
det, att vi har friktion i vardagen på samma sätt som man kanske.
Och jag har
ju
det med Anders då. Ja. Och det är ju det som är hela grejen mot senaste gången jag höll på och gräver mitt inre så. Vi gör ju det här tillsammans. Så att när det dyker upp gamla rädslor från förr som jag måste dela med, så kan jag vara helt öppen med honom och säga, det här du sa nu som gjorde mig ledsen, inte det du sa, utan det här påminner mig om. Och så kan vi prata. Det är ju helt fantastiskt. Men det bygger ju då på att båda är trygga med att det blir lite spretigt. Och att båda har liksom lite samma tankar och idéer om att man kan gräva, att det är bra att gräva. Det är inte alla som tycker. Jag kommer ihåg, vi pratade om det ju ibland, precis i början då, flera gånger, att du helst ville vara lite klar när du träffade någon.
Just det.
Och jag tänkte så här, nej, jag vill inte vara klar, jag vill bli klar ihop med någon. Två helt olika sätt att se på det.
Ja, men lite så här, jag vill ha liksom bantat och gått på gymmet innan jag kan gå in i en relation. Lite så. Alltså så här, man vill vara så här tillfixad både yttre och inre och liksom må bra och vara på en stabil plats. Och innan det har hänt så känner man att det är svårt att liksom committa typ.
Samtidigt och jag tänker att jag blir bra i en relation. Då kan jag motionera och, och liksom jag plufsar in med någon. Jag dockar ihop med någon person, lägger över alla mina magar och hakor och säger, här har du.
Ja, jag inser ju också det ohållbara i att tänka att man ska bli så där och sen försöka behålla det i en relation sen. För jag menar, man måste ju någon gång.
Men det är väl det mest vanliga, är det inte det? Det mest vanliga, att man vill vara klar, man vill vara perfekt, man vill vara. Det är bara att det är en omöjlig resa, man blir aldrig klar eller perfekt. Nej. Eller nöjd. Passa på nu.
Neo.
En annan sak som slog mig när jag lyssnade på första och andra avsnittet är att även om jag då inte hade nätdejtat så mycket, så var jag ju oerhört naiv, men också förvirrad över allt. Alltså, du har ju gjort det så mycket mer än vad jag har. Och det var också en tanke med podden, att just säga att du skulle kunna hjälpa mig. Men det var så otroligt mycket, vad ska man säga, spelregler, konventioner, vett och etikett som jag inte hängde med på. Det fanns ju ingen handbok någonstans.
Nej.
Som var så konstigt, och det har jag lärt mig mycket mer nu. Men, det här blev jag påmind om i Facebookgruppen vi har, alla dessa ord och förkortningar som jag fortfarande inte har lärt mig vad det betyder. Typ ONS, MS, DS, INTP, PC, LHC, nej, LHS, PAN och vanilj.
Jag förstår det du sa nu, tror jag att jag förstår de flesta av. Men,
är det sant?
Ja.
Vi börjar med vanilj. Vad är vanilj? Varför skriver alla vanilj?
Vanilj tror jag står för vaniljsex. Alltså traditionellt sex. Man säger, till skillnad från då kanske sex med någon form av böjelse så att säga, eller någon form av avvikande är väl kanske fel ord, men liksom BDSM eller vad det kan vara. Liksom.
Så men vanilj, vad är vanligt liksom, sex då? Hur ska man veta vad som är?
Ja, det är ju jag tänkte precis säga det. Det är ju en jättebra fråga, eftersom de värderingarna och det beteendet förändras ju över tid också. Alltså folks kulturen kring sex så att säga, den ser ju olika ut. Och folk beter sig ju olika liksom över.
Men att ha tänd lampa när man har sex, är det vanilj?
Det tror jag inte, eller? Jag tänker att det vanliga är väl att man har släckt, eller?
Det är jättespännande.
Det känns som en för liten skillnad så att säga.
Ja, just det. Jag så tänker det är mer så här,
gillar du att hålla på med speciella lekar? Gillar du att liksom klä ut
Jag gillar att vara utklädd till en banan.
Ja, men lite så. Då är det tänder kanske inte det? Vanilj då. Liksom.
Då är det inte vanilj, då är det banan. Nej.
Ja, då är det banan.
Okej. Ja, för det har jag sett hela tiden. Och lakris då är det motsatsen då. Då är det liksom.
Det tror jag inte. att det används på det sättet. Men visst, vi kan etablera det som begrepp.
Ja, hör ni nu?
Ja, precis.
Okej, men då tar jag alla de här. För det har jag ju fortfarande inte lärt mig.
Nej.
ONS.
One night stand.
One night stand.
Är inte ute efter ONS, skriver folk. De menar one night stand.
Men finns det någon som skriver, jag vill ha ONS?
Nej, det finns bara folk som skriver att de inte vill ha ONS.
Det är ju spännande alltså.
Det är lite som det här klassiska söker seriöst som folk skriver också.
Ja, just det. För att man skulle, jag menar herregud, vad är det för fel med att vilja ha en ONS? Eller oseriöst?
Ja, min erfarenhet är ju att folk kan ju vilja det men skulle aldrig skriva det. Och nu menar jag både kvinnor och män. Att det är så här att det kan vara, att det inte alls är så att säga så att det är något man inte kan tänka sig göra. Utan det är mer att så här, det är inte någonting man skriver ut, för då tänker man att då kommer folk bli avskräckta för det.
Men då har vi det här med kommunikation, det bara ställer ju till det då.
Men det är mycket normer som styr och liksom det här med...
Jag tänker att det är fantastiskt om ONS och ONS kan träffas och så kanske blir ONS i början och sen kan det bli T-NS.
Jag menar, Tinder har väl funkat som en sån liksom hook-up, dating-app också. Eller funkar ju uppenbarligen så. Men jag tror inte att det är så uttalat i... Det som styr det beteendet tror jag snarare handlar om det som äger rum när man väl har matchat med någon. Alltså om folk är så här... Ja, tjena, ja, vad gör du? Är du på stan? Är du ute med dina kompisar? Ja, vi kan ses. Vi möts på den baren. Om den diskussionen uppstår liksom efter 5 minuter efter att ha matchat, då kan man kanske tänka sig att okej, jag är inte ute efter att gifta mig med dig, men du vet så här, du verkar intressant. Ska vi ses? Alltså typ sådär. Men sen kan ju såklart det också leda till något jätteseriöst längre fram. Så är det ju alltid. Så är det med alla relationer, tycker jag.
Det är så svårt. Ja,
ja, men det blir så
jag vill gifta mig.
Ja, men det blir så intressant att sätta etiketter på det, för att det blir ju så här, det hör man ju om hela tiden, folk som bara, nej men jag trodde bara vi skulle gå på en fika, och bara, nu är 10 år senare så har vi 2 barn och bor ihop. Alltså så här, det händer ju åt båda håll och tvärtom då. Men,
jag vill ha en oseriös ONS. Nästa gång jag blir singel så ska jag skriva det. Men då fortsätter vi alltså, och det ni lyssnar på nu är alltså Dejtinghaveriet har hela listan med ord.
Förkortningarna.
Mm. MS, det är ju den sjukdomen.
Gud, MS, det... Ja, vad är det nu då? Kan det vara en jag inte vet faktiskt? MS. Nu kommer jag skratta, eller man kommer säkert skratta när man har förklaringen och tänka att det är självklart att det betyder något särskilt. Men...
Mys.
Det kan ju, nej det kan det inte vara. Jag tänkte om det var så här masochist, nej det är inte det heller. Nej.
Ja, men då blir det så här, Dejtinghaveriet har nästan hela listan.
Ja, precis.
Mm. Då går vi till INTP.
INTP tänker jag är en sån här bokstavskombination för Myers-Briggs-test. Alltså så här en psykologisk utvärderingsgrej. Man kan ju göra såna här enkäter i och mäta sin personlighet. Och då får man ju 4 bokstäver. Man kan säga ENTP, INTP, det finns olika.
Ja, såklart.
Och grejen är att det där är väl mer eller mindre vetenskapligt avfärdat som liksom, det är inte så enkelt som att man kan säga så. Liksom.
Nej, just men det, folk det här med färger också. Jag är röd. Jag är...
Diskanalys, liksom.
Ja, just det.
Men det är ju men så att folk älskar ju att använda det.
Något som vi verkligen uppmuntrar och rekommenderar är att man pratar om anknytning och personlighetstyp.
Ja, men det är ju något helt annat. Anknytningsteori är något helt annat än det här.
Ja, jag vet,
det här är ju...
men det här kanske är lite bra ändå.
Nej, jag tycker verkligen inte det. Okay. Alltså på riktigt, jag känner att det här är ju ett pseudovetenskap som folk använder och sätter i sina profiler för att de tänker att det ska säga något om vilka de ska matcha med. Och
jag det är lite ta in här... management i dating. Precis. Ja, det funkar ju inte. Nej. PC då? Personal computer.
Ja, jag tänker att det är political correct, så att säga. Att det är det
såklart det är. Såklart det är.
Politiskt korrekt. Ja.
Och det är också speciellt då, för det är ju väldigt svårt där. Då tänker jag att ingen vet ju vad politiskt korrekt är egentligen idag, i dagens läge.
Det är också en glidande skala, kan man säga.
Ja, jag liksom menar
ett rörande mål. Eller vad säger, rörligt
och då
mål.
Är det ju inte egentligen att den som sätter ut det vill ha någon som är politiskt korrekt. Utan
det är
bara...
alltid beskrivs ju alltid som negativt när någon skriver det. Typ så här, absolut inga PK-människor. Liksom. Det vill man absolut inte ha.
Nej, och då tänker jag att det, egentligen så sätter man det där för att visa vem man själv är snarare än att visa vem man så här, politiskt korrekthet. Ja, jag är så himla frispråkig och tokig och
Typ så här, jag är en smygrasist som gillar traditionella könsroller. Det är vad jag läser in. Om någon skriver så här, inga PK-människor, då läser jag in det i den personen. Och jag skulle aldrig så att säga vilja matcha med någon som skriver så här, inga PK-människor.
Alltså, nej, just det. Ja.
Men det är ju bara jag, man är olika.
Men då är det ändå, och då funkar det ju ändå som är tänkt då. Här är ju tänkt liksom att man ska kunna i bokstäver urskilja på ett ungefär. Det här skulle kunna vara någon. Åh, han gillar heller inte politiskt korrekt. Han vill sparka på djur som ligger.
Och det har ju vi pratat om att just bli mer specifik. Så på så sätt så är det alltså just att, så här, att inte hålla på och försöka locka alla. Utan man ska snarare vara tydlig med vad man vill och vem man är. För då blir det ju bättre matchningar liksom.
Ja, just det. Mm. Pan, det tror jag att jag vet. Det är pansexuell, va?
Mm.
Kan det vara precis. Det?
Ja, det tänker jag också att det borde vara.
AMB. Ambient. AMB.
Ambient Techno House. Nej, men vad kan AMB? Kan det vara också... Nu tänkte jag, kan det vara det här med anknytningsteori och ambivalent? Nej, är det så enkelt? Jag tror kanske inte att det är det. Ambivert. Nej, men...
Ambitiös?
Ja, det tror jag.
Kolla, du har liksom varit på nätdating i hur många år? 20?
Ja.
Och kan inte det här? Hur ska då en nybörjare kunna det här?
Ja, det är en bra fråga.
Lyssnar ni på det här och känner er lost? Vi är alla lost i det här. Jag är inte ens där. Men ja.
Det känns som att det kanske är självklara förklaringar på det som vi själva inte
som
vi
minns eller kommer ihåg. ESFP.
ESFP. Det tänker jag också är en sån här bokstavs psykologisk grej. Mm.
Jag är faktiskt en röd, blå, grön person med. Mm. Och M. Nej, men det är nog bara med mera. Bra!
Men du har ju... Jag har ju sett ibland att folk skriver DS till exempel.
Ja.
Och det är ju, skulle jag ju säga, står för Dark Side. Som ju är en... Ett community för liksom BDSM-scenen i Sverige. Och det är lite så att om någon skriver DS, då hintar de om liksom att de just som förstår, det. De förstår. De som inte förstår, de förstår. Alltså, de behöver inte bry sig. Men att det är sådär.
Men är inte det en väldigt smart grej att göra överhuvudtaget? Att man skriver något sånt här...
Kodord.
Ja, men precis. Nu är inte jag på dating-sajt då, men om jag skulle vara det så kanske jag skulle skriva gilla futarker.
Vad sa du, gillar?
Futark. Futark skulle jag
futark.
Skriva. Mm. De som vet, vet. Du vet inte.
Nej, jag vet inte.
Vad det är det? Runskrift.
Jaha, gud.
Och jag vill ju gärna ha en intellektuell man, gärna en litteraturvetare eller en viking.
Ja, ja men perfekt.
Just det. Jag vill ju hellre ha en akademiker än en sån här som tillber Thor. Det kanske man får då. Om man skriver för Tark så går den igång och säger ja. Eller någon som rollspels. Ja, jag får klura lite på den.
Nu kom jag på att förr tycker jag att folk var mycket mer så här noggranna med att skriva vilken musik de tittade på. Vilka filmer de gillade. Alltså den typen av information var, kunde folk ha med i datingprofiler för att så här, ja men du vet, för att man skulle matcha på grund av smak. Det tycker jag inte man har sett alls på senaste åren.
Nej, för att det är så här halv, vadå, inte PK. Det känns inte så här, det är inte så fräscht och kul.
Nej.
Vi kanske ska uppmuntra alla att skriva så här små, små ledtrådar som bara de som vet, vet.
Precis. Mm. Man droppar så här obskyra musikernamn på, och så precis. Vet man att, om någon vet vad det är, då är man liksom
Brian Eno. Det kanske inte är så obskyrt. Jag kunde ju ett svar, nu ska jag inte säga det om någon lyssnar och inte har tittat än, men för några veckor sedan på spåret så kunde jag en sån här liten smal norsk artist.
Ja.
Jag vet inte vad jag vill komma med det, men...
Nej, men att du kände dig nischad i din... Liksom,
då kände jag mig nischad smak. Där i 5 minuter innan jag gick och åt mina fiskpinnar. Ja. Jag tänker på en annan sak som har hänt. Vi hade ett litet uppehåll för några veckor sedan. Och som vi inte har pratat om, du har ju varit med, och det har ju hänt överhuvudtaget nu, vi har hållit på ett halvår med podden, vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet, jag har varit hos Malou, jag har varit i P4 Extra, vi har varit i intervjuer i Aftonbladet.
Just det.
Och nu, som kronan på verket...
Nu äntligen!
Känsligt läge i P1. Världens bästa program ju. Du var gäst, berätta.
Jag var gäst. Uje Brandelius är ju årets programledare, ska jag säga. För det har ju varit olika igen. Jag vet inte om de byter varje säsong, men det känns som att det har varit olika. Ja. Han har ju då varit programledare och de har ju haft olika teman då under hösten i sina program. Och det har handlat om människor som är dåliga på att göra vissa saker. Och det programmet jag var med i var så här, jag är dålig på att ha relationer. Eller dålig på liksom, det var ju temat så att säga. Ja, men när har man en podd som heter Datinghaveriet, då kan man ju tänka sig att, ja du vet.
Men hur kände du när du fick frågan?
Nej, men jag kände väl att så här, alltså jag fattar ju fattade, men jag tog det inte som något negativt. Och det pratar vi också om i det här avsnittet av Känsligt läge. De har ju pratat med tre olika personer. En lite äldre kvinna, 60-årsåldern. En som är, och jag, och sen så en yngre person också, tror jag. Och så det var väldigt så här, men det var intressant, för att frågan var ju just så här, när man, just självbilden menar jag, när någon ställer frågan så här, ja Fredrik, du är ju ganska dålig på det här med att ha relationer typ. Och så känner man själv bara, ja alltså jag kan ju inte säga emot dig nu. Alltså förstår du, för du tittar ju på ditt liv bakåt och så inser du så här, ja, jag har ju haft ganska många relationer, men jag har ju varit ganska dålig på att få dem att hålla länge, liksom.
För det där tycker jag är så intressant. Ni måste lyssna på det här. Det finns i SR Play-appen. För jag tycker ditt svar är så intressant där.
Ja, men det är ju inte en del av min självbild. Jag går ju inte runt och tänker så här, ja, just det, jag är ju en sån som är dålig på att ha relationer. Det har jag ju aldrig tänkt. Utan man tänker ju mycket mer framåt, liksom, framåtblickande. Att liksom... Men sen har ju jag heller aldrig haft den där känslan av jättestor besvikelse över att inte, du vet, ha ett 30 år långt äktenskap bakom mig. Alltså jag har ju aldrig gått och tänkt att, oj vad synd att jag inte fick uppleva den fantastiska känslan. Utan jag har ju inte så att säga värderat det vare sig positivt eller negativt, utan tänkt att säga, ja det är så här det ser ut för mig liksom. Men det var ju intressant att just få sådana frågor då, för att man blir lite så här reflekterande bakåt. Och bara, ja,
men jag tänker... Jag blev så ställd av frågan och så blev jag så ställd av ditt svar som jag tyckte var väldigt bra. Men också så här, om man nu överhuvudtaget skulle kunna säga att man är bra på kärlek eller inte. Är man då bra på kärlek om man som du har väldigt lätt för att träffa nya personer och dejta och tycker det är härligt? Eller är man som jag, träffar väldigt få och är tillsammans länge? Vad är att vara bra på kärlek då?
Det är en jättebra fråga.
Jag läste sedan en artikel om... En forskare i Uppsala som heter Lina Lindström, tror jag. Hon har gjort en studie om vänskap på högstadiet. Och en sån här fältstudie. Så hon har varit ute på en högstadieskola och studerat hur ungdomarna skaffar vänner och sen har relationer med kompisar. Och det hon kom fram till var att de här barnen eller ungdomarna la ju otroligt mycket tid på de här relationerna. Mm. Alltså det handlar ju jättemycket om att kommunicera, höra av sig, bekräfta varandra, göra saker ihop. Så hon, efter hon hade gjort den här studien, så sa hon, det är helt märkligt att vi säger att ha en vänskap när det borde vara att göra en vänskap.
Mm.
Alltså det vill säga, det borde vara ett verb istället. Och då tänkte jag, men det är ju precis som en kärlek. Varför säger vi att vi har en relation?
Mm.
Vi borde egentligen säga att man gör en relation. Med tanke på att det är precis samma jobb. Mm. Alltså man gör kärlek.
Lite så här, ja du kan vara dålig om ditt syfte är att nå ett visst mål. Och sen så känner du att du själv inte lyckas med det. Ja, men då kanske man kan säga att man så att säga, har misslyckats.
Man kan vara dålig just nu på att inte göra. Men det säger ingenting om hur man är i kärlek. Om man är en kärleksperson som... Alltså så här, man kan ju inte vara dålig på att älska. För det beror på hur och när och var. Älska är ju ett verb. Mm. Så att ha en relation... Ja, men det borde vara ett verb. Att göra en relation.
Men kan man... Så här då. Nu ska jag vrida på det en gång till. Eller vad säger. Men kan det inte vara så att så här... Man kan ju vara bra eller dålig på att visa känslor, till exempel.
Mm. Mm.
Och det är så här, du kan vara bra på att älska, men kan du inte visa det, då är det ju väldigt svårt att så att säga nå ut med din kärlek eller nå ut med den känslan. Och då, men då är ju precis, då skulle egentligen frågeställningen börja i ett annat perspektiv som mer handlar om så här, ja men typ så här, du är dålig på att visa känslor, eller så här, du är dålig på att kommunicera, eller du är dålig så här.
Ja men det är ju också ett verb, att visa känslor är ett verb, och alla verb kan du träna på, alltså alla saker som du gör kan du träna upp eller göra om. Att kunna liksom att vara bra på kärlek. Kärlek är ju liksom ett substantiv. Det blir så sanning, det blir så fixerat. Är du bra på hår? Nej men nej men förstår vad jag menar. Ja. Så att om man ser det som ett verb, så att ja men jag är dålig på känslor just nu, men jag kan träna på det.
Ja, just det.
Så det jag vände mig mot så här, Fredrik är dålig på kärlek. Det blev så statiskt då. Och jag tror inte man... Nej, det var en fruktansvärd fråga. Jag mådde dåligt, men jag älskar ditt svar där. Jag tycker
jag
det var bra.
Jag kommer inte ihåg vad jag svarade. Alltså, svarade jag ungefär samma som nu, antar jag. Men jag vet inte.
Nej, men du svarar väldigt bra. Du har aldrig identifierat dig som någon som är dålig på kärlek. Men om man skulle se det som att man inte har en lång relation, då kanske det är det. Men skulle man se det som att du faktiskt har älskat, har träffat folk, då är det ju inte det. Och det var då det slog mig. Men kärlek är inte statiskt. Nej. Det handlar om hur mycket man orkar jobba just då.
Mm.
Alltså, jag är ju inte, bara för att jag inte har byggt ett hus, är inte jag dålig på att bygga hus. Jag har bara inte byggt så många hus.
Man kan också säga att jag har ju utsatt jättemånga människor för min kärlek, jämfört med någon som hade haft en partner under 30
utsatt.
år. Utsatt! Nej men alltså jag har varit kärleksfull mot många.
Men sen finns det ju, det finns ju folk som man verkligen ser är bra på kärlek. Har du någon sån förresten? Om du tänker så här, ja men den personen är riktigt bra på kärlek. Karin!
Karin! Jag hade ett så himla bra exempel tills det liksom, alltså ett par ska jag säga, alltså som var tillsammans. Tills det liksom tog slut mellan dem. Och då var det som att hela min så här, mitt case försvann. Så här, att man kände så här, lite som, och jag vet flera som har sagt så här också om just det här paret, att så här, ja, det där är liksom ett föredöme. Man har tittat på dem och tänkt så här,
men har de inte varit bra hela vägen då?
Vad sa du, att de inte varit
bra? Jo, har de inte varit bra? Varför, om det tar slut, är de då dåliga på kärlek?
Nej, men det är väl det att man anar att det kanske fanns mer i det där än vad man kunde se utifrån. Och så är det ju alltid i alla relationer. Man ser ju aldrig det som händer liksom i slutna rum och sådär. Men känslan var liksom att i dessa tider, i den här flyktigheten, i alla dejtinghaverier, så var det här liksom en fyrbåk av så här kärleksfull tvåsamhet. Där man kände att de har något som man själv skulle vilja ha i en relation. Typ så. Men ja, utan att så här hänga ut vilka de är, men jag tänkte så här, för jag började fundera på vad var det då som gjorde att jag tyckte så liksom. Och då var det just så här, en väldigt så här balans mellan båda, att de är så här två självständiga personer som båda har ett eget liv, som inte så att säga vad ska man säga, kapitaliserar eller kannibaliserar på varandras liksom privatliv eller karriär eller vad det nu må vara liksom. Mm. Och med också en känsla av ett ganska stort umgänge och ganska också mycket så här, en ganska så här varm, inbjudande, inkluderande attityd till andra människor och så där. Där man liksom både känner att de var för sig är vettiga och bra personer, och tillsammans då liksom så skapar det något ännu mer. Typ.
Och jag har träffat en person som är en jävel på kärlek. Och det är han som sjunger den också, Niklas Strömstedt.
Niklas Strömstedt?
Jag har jobbat med honom ju, och han är så himla fin person. Och nu har inte jag någon relation med honom. Men jag känner ju Jenny, är bekant med Jenny, hans fru också lite grann.
Mm.
Men jag älskar deras... Alltså det känns som han är en jävel på kärlek. Och då har ju han är ju separerad, och nu om man följer deras kärleksserie tillsammans med Strömstedt som handlar om kärlek och relationer, så förstår man ju att de också har problem och så som alla andra, men de har så skönt gung mellan varandra. Sen är Niklas, han är så en jäkla bra person. Jag har aldrig träffat någon som är så jämställd liksom, Ja, men bara tänk jämställt i allt. Tänk, jag kom in på SVT, var alldeles ny. Vi skulle göra en stor liksom, nöjessatsning. Han var stjärnan, jag var liksom bihanget. Och han såg hela tiden till att lyfta fram mig. Så här, nej, men låt Karin göra det, Karin gör det. Och det har jag aldrig varit med om, varken förr eller senare. Speciellt inte inom tv, att någon kille kan vara så. Nu vet inte jag om man funkar så i liksom sin relation. Men han pratade så kärleksfullt om Jenny. Han var så jag tänker att han var en jävel på kärlek.
Nästa vecka kommer ett MeToo-avslöjande.
Nej, det kommer du inte göra. Sen så tänker jag så här, att man vet ju aldrig såklart vad som är mellan. Men det tänker jag. Jag är en jävel på kärlek. Ska vi inte avsluta med den?
Det tycker jag.
Du är en jävel på kärlek. Jag tror precis det. Jag vet det.
Jag tror du är snäppet bättre, Karin, faktiskt. Lite bättre. Inte särskilt bra på fotboll. Har aldrig hoppat över häck och vatten, jag har inte den fysiken. I praktiken är jag ganska svag. Jag är inget vidare på kortspel. Jag tycker inte om när hästar springer. Det kostar allt för mycket i mitt tycke. Men